Down, 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 down. Vi kör en analog vignett den här gången. Ja, vi har ju, vad tror du? Ska vi byta vignett nu för lite senare?
Varför?
Nu tänker jag bara recitera dig. Don't ask why, ask why not.
Nej, men det känns ju som att man, om man har hittat en låt. Har vi fått en lapp?
Ja, vi har fått en lapp här in i dörren. Det här är ju fantastiskt.
Vi sitter ju... Ja, vi kanske ska ta det också. Vi sitter ju inne i min lillebrors rum på Odengatan, mitt gamla pojkrum.
Ja.
Och spelar in. Och vi fick ett lapp genom nyckelhålet i dörren av min lilla syster där det står: vi går och äter.
Hej då.
Hej då. Vill du säga hej till lyssnarna, Alma?
Hej.
Hej, Alma.
Hej då.
Hej då. Ja, ja. Nej, men vad fint, så då får vi vara ensamma här.
Ja, nej, men vad var jag?
Det jag sa var att man ska inte, om man har en låt som är knuten till ens innehåll på något sätt, som jag tycker att den här lite halvrockiga, halvfjantiga och så lite cowbell-inspirerade låten.
Cowbell?
Ja, den har ju en cowbell.
Har den?
Ja.
Det är helt.
Ja, men vi kommer ju lyssna på den alldeles strax, men jag vill bara säga det att har man det, då ska man väl inte ändra på något form av vinnande koncept. Nej, jag tycker i alla fall att den talar för våran sak. Och den har känslan av oss.
Då drar vi igång med det här härliga vignetten, tycker jag.
Och lyssna på cowbellen.
Men det jag tänkte säga var ju att vi är lite av poddnomader numera.
Jag älskar ju ordet nomad av någon anledning.
Ja, men det är ändå lite av en livsstil jag skulle kunna tänka mig ha.
Bara vandra runt.
Ja, men lite så här. Men är det tråkigt så är det bara dra vidare. Det är lite så jag vill se mig själv fungera liksom. Och ha möjligheten till att göra. Att så här, men inte kunna starta om och kunna hamna dit man vill hamna varje gång man faktiskt startar om liksom.
Men inte det alltså, känns det inte som att då jag då som en person i din omgivning och resten av din omgivning måste hela tiden frukta för att du ska tycka att vi är tråkiga och bara dra?
Nej, men jag tror, eller det finns någonting med att så här, sänka tröskeln till, eller till vad man behöver lyckas med på något sätt. Det är så här, jag vet att jag har en begränsad tidsperiod av antingen det jag gör, det där jag är, eller liksom vem jag är med. Så att jag kan egentligen alltid ha målet att vilja höja tröskeln av hur långt jag kan komma i en arbetsplats eller en relation eller liksom sociala nätverk där man bor kanske. Men samtidigt så har jag inte pressen av att behöva jämföra mig med någon annan egentligen, för att jag inte känner någon som faktiskt är nomad och som hela tiden bryter upp.
liksom. Men du tänker att vi är på nomader för att vi byter inspelningsplats varje vecka.
Ja.
Eller som vi har gjort. Vi har ju suttit på TV4 några veckor nu, men annars är vi ju på olika ställen hela tiden.
Ja.
Och nu som sagt så sitter vi i mitt gamla pojkrum på Odengatan. Sist du var här, när var det?
Jag tror att det var för typ, vad kan det vara, 2-3 år sedan någonting, när jag vet inte om du kommer ihåg det här, men jag tror att det var när jag typ stod utanför ditt fönster här två våningar ner för, ja men klockan 6 på morgonen kanske, och liksom försökte att inte väcka alla, men bara så här: Jocke, Jocke. Jag kommer ihåg det här.
Nej.
Inget
minne. Vaknade jag?
Ja, alltså fan, jag kommer inte riktigt, alltså jag hade ju förmodligen en urladdad telefon, för att en laddad telefon på 6 på morgonen är ju en raritet. Men jag för mig att din farsa vaknade och blev lite sur, men jag tror att jag nog till slut gav upp och stack hem. Men jag förstår inte varför jag inte gjorde det i första läget, vad som drev mig till att komma hit.
Förmodligen så var du full.
Ja, det
och ville umgås kanske.
Mycket sannolikt.
Jag vill spela in en podd. Men jag ser här i våra anteckningar att du vill prata Uber, så du hade ju kunnat ta en Uber-taxi hem om det hade varit idag.
Ja, jo,
alltså... Eller om du hade haft en urladdad telefon så går inte det.
Men... Nej, precis. Fast jag åkte med Uber i helgen och det är faktiskt den det är den smidigaste och bästa lösningen jag någonsin skulle kunna tänka mig. Och en av anledningarna varför vi pratar om det nu är för att jag...
Vi pratar ju alltså om företaget Uber som har en transporttjänst då. Från början likt taxi. Men det här är ju så jävla mycket bättre.
Exakt.
Och vi älskar
Uber. Exakt vad jag vill prata om.
Tack Uber.
Ja, men tack Uber. Verkligen. Anledningen varför jag pratar om det nu är för att jag i princip älskar dem så mycket så att jag tänker mejla dem efter det här avsnittet och bara, nu ska ni sponsra oss bara för att...
För vi älskar er.
Ja. Jag skulle kunna prata om det här dagarna i ända. Det är den bästa användarupplevelse jag någonsin varit med om.
Men
det är inte bara att den liksom så här kopplar verklighet, alltså det är lite som så här, spela Gameboy med verkligheten på något sätt. För att, jag menar, okej, för de som inte har använt det, så tänker jag länka en kod så att jag får en massa pengar medan ni också får en massa pengar för att få använda det här. Så att, jag tänker promota de här för att jag tycker om dem så mycket. Men hela grejen är att du öppnar appen och sen så klickar du bara kom hit. Och så kommer en taxi till dig.
Och du har ju ditt kort då med mobil BankID kopplat till ditt Uber-konto.
Exakt.
Vilket gör att när du hoppar in i bilen, dels förutom att det är hur bra service som helst, att du vet vem din chaufför är, du vet exakt vilken rutt de åker, och du vet allt om de här människorna, och det känns bara härligt. Och det som är bra, och det är alltid ett härligt bemötande, men det som är nice är att du behöver aldrig hantera kontanter eller betalning för att allt sånt sköts automatiskt. När du hoppar ur så säger du bara tack och hej och så dras pengarna från ditt konto. Åker du med flera så finns det i appen bara splitta konto med de här personerna. Och så gör man det.
Ja, men exakt. Och det är ju helt fantastiskt. Alltså, men det känns verkligen som att det blir bara... Det är till och med smidigare än om liksom min polare skulle bara plocka upp mig och köra mig dit jag ville. För att min polare svarar ju inte ens i telefonen klockan 3 på natten. Liksom. så att det är... Alltså, ja, men det är så otroligt bra genomtänkt.
Och men det är väl det som är, deras slogan är ju det också. Everybody's personal driver.
Ja.
Och det känns ju precis så.
Ja. Och sen så kan jag ju också bara nämna en av anledningarna varför jag tycker att det är så genialt är för att det effektiviserar allting så otroligt mycket. Jag menar, en chaufför har ju aldrig, behöver ju aldrig ens ha kontakt med någon jäkla ledningscentral eller någonting. Nej. Det enda de har ju en telefon som sitter i rutan i bilen som berättar vad personen heter som de ska plocka upp, vad de är, vad de ska. Och sen bara betygsätter de dem till och med när de hoppar ur bilen. Så att genialiteten ligger ju i att en vanlig taxis problem ligger i att om jag bokar en taxi och den inte dyker upp, då kommer ju jag ta nästa taxi som kommer. Men de har ju lyckats så här cutta de här no-show-ups, tror jag det kallas. Med alltså hur mycket som helst, för att du betalar för en straffavgift på typ 75 spänn om du liksom inte dyker upp. Vilket så här, det finns ingen anledning att dyka upp, för att du kommer ju vilja ha den här tjänsten före en vanlig taxibil. Och det är ju, alltså det finns så många faktorer som gör den här tjänsten så sjukt jävla lönsam. Du sparar så mycket personal, du behöver liksom inte ha någon annan än själva chauffören som jobbar för dig.
Plus att det som också finns är så jävla mycket möjligheter, eftersom att de har börjat med olika så här, det finns budgetbilar, det finns standardbilar, det finns lyxbilar. Du kan hyra liksom, nu har de börjat med båtar i Sverige. Och i USA finns det ju även att du kan hyra så här lyxjet liksom. Eller en privat jet.
Och till och med helikoptrar i New York. Alltså, ja, det är så sjukt, för det, jag menar, det de gör är, alltså, det är inte en taxitjänst, utan de jobbar med att lösa problemet av transport. Och hur den transporten går till, det spelar ingen roll, för att du ska bara behöva öppna din telefon och trycka här är jag, dit ska jag. klart. Mm. Och det är så underbart bara att så här, sätta sig i en bil eller i en helikopter. Nu kan jag inte dela den erfarenheten, men just att kunna veta vad min chaufför heter, och det, han vet vad jag heter, eller hon vet vad jag heter, och bara liksom det, isen är redan bruten och allt är bara så här, det är så smidigt, så 100% smidigt.
Mm.
Och, men det här, det jag kommer att tänka på här är någonting som, en term som jag har kommit över nu nyligen, som kallas för kollaborativ ekonomi. Även om du känner till uttrycket, men det handlar om är egentligen att vi inte, alltså vi börjar förhoppningsvis röra oss in i ett samhälle där ägande inte är det relevanta, utan det handlar om accessen till någonting.
Mm.
Jag behöver inte äga en bil, utan jag behöver bara ha en smidig access till en bil.
Mm.
För jag menar, bara tanken av att en bil i Sverige står still i snitt 23 timmar om dygnet gör att det är helt totalt onödigt för mig att ha den bilen ståendes i 23 av de 24 timmarna. Så att, och det här handlar, det här håller ju på att sprida sig. Det här kollaborativ ekonomi går ju såklart mycket bredare än bara transportindustrin. Det är ju det som Spotify är. Det handlar inte om att äga musiken, det handlar om att liksom ha access till musiken.
Precis.
Och samma sak kan man i princip applicera på allting. Kläder, varför ska jag ens äga kläder när jag egentligen bara behöver ha kläder de dagarna jag använder det plagget liksom.
Mm.
Och jag menar, om du nu kan få utöka de här möjligheterna så pass brett, så hamnar man ju i den slutpunkten där man egentligen inte behöver äga någonting, utan du har egentligen bara access till det
så,
som du
så i den här, i en kollaborativ ekonomisk utopi, så skulle då äger ingen någonting, men alla individer i samhället har 100% tillgång till allting.
Ja.
Och alltså då alla lägenheter, alla platser är hotell, där man bara kan ta in. Det låter fantastiskt, men det låter som att det är väldigt mycket administration kring det också.
Jo, men jag menar, det är nog det som, jag menar, Uber är ju ett sånt otroligt snyggt bevis på hur administrationen bara liksom försvinner, för allting är automatiserat med Uber. Men en fråga man ju givetvis kan ställa sig är ju om man till exempel inte äger ett hem längre, utan bara har tillgång till hemmet de timmarna man sover där, eller vad det nu kan vara. Då kan det ju finnas den här tron om rotlöshet liksom, att man inte riktigt ha ett hem. Men det är ju där någonstans frågan kommer in, huruvida ens hem egentligen är ankaret till trygghet, eller om det faktiskt är någonting annat som man kan ersätta det här med. Om tryggheten ligger i att jag vet att jag har någonstans, snarare än att veta att det där stället är mitt, så kanske det kan ersätta. I don't know. Men det ska bli sjukt spännande att se, för det är ju ändå mer och mer sånt här som börjar komma, och vad det här kan minna i liksom, för
att Uber ger sig in i hotellmarknaden, ja, eller liksom bostadsbrist sektorn.
Jo, men jag tycker det är intressant att tackla problemet utifrån så här: jag är här, klockan är 3 på natten, jag vill komma hem. Vad är problemet? Ja, men det kan ju vara
antingen är det transport, eller så är det att hitta en bostad i närheten av där du är.
Ja, men det kan ju lika gärna vara att min nyckel har försvunnit, eller att min plånbok har försvunnit, eller allt det här liksom. Egentligen Uber kan ju lösa alla de här möjligheterna av att så här, eller att jag är för full, jag ligger någonstans mitt på gatan och jag egentligen bara behöver trycka på den här liksom nödknappen,
hitta mig,
vilket det är liksom. Och de i princip bäddar ner mig och ger mig den här bakistabletten, och sen så vaknar jag och är fine.
Det här är ju en fantastisk bra tilläggstjänst för Uber, så här, omhändertagande akutknappen, en stor röd symbol över hela Uber-appen där man bara så här, hitta mig, bädda ner mig, och sen så gör de en äggmacka på morgonen. Har du följt Pippi-gate någonting?
Vadå Pippi-gate?
Ja, men alltså
jag har följt Pippi-debatten, men vad innebär gaten här?
Nej, men alltså jag menar, alltså när man hashtaggar på Twitter och så här, att jag undrar ju när någonting blir från att det blir ett vanligt Twitter, att det är trending på Twitter eller så, till att man hashtaggar med gate efter ordet.
Vad innebär gate då?
Du har inte hört det här?
Nej.
Nej, men det här är ju, det är, jag vet inte, det är gammalt, men jag tror att SD-gate, var, alltså när det blir en konflikt om någonting, Rawgate var ju det här bråket med Martin, vad heter han? What's his face? Han som hade Raw förut, som sen öppnade Sober.
Ja, Martin. Mårten Andersson.
Precis. Men med Mårten Andersson som ja, bråkade med hon.
Bokaren.
Precis, eller stupparen som, vad fan heter hon då? Annika. Fan, dåliga är på namn alltså. Ja, det var ju ett stort Twitterbråk och det hashtaggades ju med Rawgate.
Okay.
Och jag vet inte, det är väl när det blir en stor debatt om någonting så, så samlas det under någon form av sån hashtag. Jag vet inte riktigt varför. Det kanske är brist i min allmänbildning, jag har ingen aning.
Okay.
Men så är det i alla fall.
Okay.
Så att om du söker på hashtag Pippigate på Twitter så kommer det upp allt det här som har skrivits om det. Men du har alltså följt det, säger du?
Jag har följt den. Och jag kan dock inte säga att jag har följt den särskilt upphetsat eller intresserad av den. För att jag bara känner att så här, vi har varit med om den här debatten förut. Jag menar, Tintin, vad det nu är,
Negerbollen.
Negerbollen såklart. Men jag tycker negerbollen är ju bara den här allmänna referensramen dit man dit idioterna alltid landar på att,
så här, ja, men grejen är ju, det här handlar ju om, alltså, det som man pratar om är ju så här, de konservativa galningarna som bara sätter sig på tvären bara för att någonting som var på ett sätt när de var små ändras, så blir de arga. Julaft, alltså Kalle Anka klipptes om förra året. Och då gick ju, det var ju också skitkonstigt att då gick ju folk så här, SVT klipper om. Nej, Disney klipper om sin originalversion. De får göra vad de vill med sitt eget verk.
Ja.
men ja, det var ju bara jättekonstigt. Men det handlar om är ju att jag tycker absolut inte att det är något fel, och jag tycker bara att alla, de är konservativa idioter som har något emot det här. Mm. Hur kan man uppröras över en sån här sak?
Ja,
det är så jävla dumt.
Ja.
Så det tycker jag bara är knäppt. Däremot så tycker jag att man ska också kunna, även med barn och även med små barn, kunna prata om kontext.
Mm.
Och få alla människor, både gamla som unga, att förstå att det var sämre förr, det är bättre nu, det är inte bra nu.
Mm.
Och din, alltså förklara för barnen att din generation måste fortfarande jobba för att det ska bli bättre.
Mm.
Det är inte bra nu, men det är mycket bättre än vad det var.
Mm.
Och man måste kunna se att på den här tiden när det här gjordes, då var det så här.
Mm.
Men det är ju något form av utbildningssyfte.
Mm.
Om man tittar på det som underhållning, att så här, nu är jag hemma med Alma.
Mm.
Vi ska sätta oss och titta på Tintin.
Mm.
Eller, ja, nu finns ju inte Tintin i Kongo filmatiserad, vad jag vet. Men om vi ska sätta oss och titta på Pippi.
Mm.
Så är väl det bara bra att det klipps bort.
Mm.
För att då behöver man ju inte, då finns det ingenting, då finns det inget som går i clinch där i hennes huvud.
Mm.
Och hon lär sig inte saker som är felaktiga. Däremot när man blir äldre och får mer förståelse, så kan man ju titta på det för att så här såg det ut, så här var klimatet när den här filmen gjordes.
Mm.
Varför är det inte så idag?
Exakt.
Och hur förändrades det?
Mm.
Och det var ju just tack vare såna här grejer.
Men och jag menar, det är en så otroligt spännande tid som vi är nu, tycker jag, för att det är exakt, alltså så här, även om jag tycker att just den här debatten är väldigt tråkig, så är det hela tiden saker som händer nu som får folk att bara se sig själv i spegeln. Liksom, var ställer jag mig någonstans i den här frågan? Och jag ser, så som jag ser i alla fall, så är det från den debatten med Tintin över pepparkaksgubbarna till där vi är nu, så tycker jag att det finns en... Jag tycker, jag upplever i alla fall inte debatten som alls lika stor kring Pippi som det var kring Tintin. Nu kanske det bara är min uppfattning för att jag inte har intresserat mig så mycket av den, men jag, så som jag ser i alla fall, så är, har folk i alla fall lärt sig någonting av debatterna som har varit,
förhoppningsvis.
Och det, jag menar att så här, det är ingen värd match att ta, för att det är så lite vi offrar upp för att färre folk ska bli, alltså så här, bli diskriminerad av en sån liten sak. Alltså för att, och det är där som jag tror att det är bara så uppenbart att vi kan inte, jag menar, för mig som vit man, jag kan inte avgöra en rasifierad persons upplevelse utav.
Nej, men exakt, det var ju en av de bästa tweetsen jag läste om det här, när det var någon som skrev att the white privilege should never ever talk about or have any say in discussion during if negro, nigger is a discriminating word. Och det är ju precis det handlar om. Det alltså, varför, det är ju bara så här vita mediamänniskor som sitter och tycker och bråkar om det här på Twitter. Och det är så jävla meningslöst, för att folk sitter och så här, nej, men så här har vi alltid sagt och det har ju inte gjort mig till rasist. Och då hamnar man ju där i den här gamla klyschan om så här, jag är inte rasist, men jag tycker att vi ska ha kvar att Pippis pappa liksom, det är så här, man bara, men hur jävla dum i huvudet är du? Och det är ju lätt att falla dit när man pratar om det, att så här, bara gå till motattack och skälla ut människor. Men det är väl där man måste på något sätt försöka se att du måste komma från de människorna med de åsikterna eller de tankarna, för det är ju en, det är ju bara konservativitet som gör att folk inte vill förändra på det här. Och man måste förstå att förändring är inte farligt, för att förändring är det som är viktigt och det som är ett måste för att vi ska komma framåt i de här frågorna. Och det är det som bygger hela den här...
Jag vet inte om du har hört om den här Afromantics-tårtan.
Jo.
Den gick ju, det var precis innan där Tintin-skandalen. SVT har precis kommit ut med en ny serie som heter Skandal.
Inte sett.
Ja, men det är, men det egentligen handlar om stora sådana nyhetsskandaler som har en utgångspunkt, en ganska liten utgångspunkt. Det första avsnittet handlade om den här Anna Odell-skandalen med okänd kvinna när hon fejkade sitt psyk.
Precis.
Psykbrott som, ja, det är ju en helt annan historia som man kan diskutera. Men det andra avsnittet handlar om Makode Linde som gjorde den här Afromantics-tårtan. Som många nog känner kommer ihåg. Där han lägger upp en tårta på Moderna Museet som fyller, eller det är något sammanhang där det firas helt enkelt. Där en massa konstnärer har fått uppdrag att göra tårtor. Och han får då liksom BBC-nivå på en nyhet där han då har gjort en tårta som är en svart kvinnas kropp bara. Inga armar eller ben som då ligger. Och han har då gjort en blackface av sitt ansikte. Och som då agerar huvud till den här tårtan. Men det ser då alltså ut som att det är en del av tårtan. Och då är det alltså kulturministern som får uppdrag att skära första biten. Och den sjuka situationen uppstår ju då när Makode då börjar skrika när hon då skär första biten i då skrevet på den här kvinnan, och hon då liksom tycker att det här är jättefestligt, och det är en sån jäkla sjuk absurd situation liksom. Och det som gör den här situationen liksom mer komplex på något sätt, så som jag känner, är att det är inte bara alltså avsändaren uppfattas lika rasistisk som liksom kulturministern som genomför det här, som egentligen omedvetet är rasistisk. Och det, frågesättningen blir så kluven för mig när det egentligen är ett konstverk för att uppmärksamma rasism och dess frågor. Mm. Och det här var ju liksom en stunt för att bara påvisa att någonstans det uppstår sånt här hela tiden i alla möjliga sammanhang.
Precis, men det handlar ju om det att man måste ta ansvar för vad man sänder ut.
Mm.
Och om någonting man sänder ut uppfattas som rasistiskt av någon, så är det ju det.
Mm.
Alltså det handlar om blir ju likt när man pratar mobbing i skola.
Mm.
Att om jag börjar mobba dig, eller börjar reta dig för någonting, och du säger att jag känner mig utanför, jag känner mig mobbad, då är det ju mobbing. Det kommer ju alltid från den som blir utsatt för det.
Exakt.
Och att om någon då säger att så här, jag tycker att det här är rasistiskt, då måste man ta det på allvar istället för bara nej, men det var inte så jag menade.
Mm. Ja, men exakt.
För det kan man aldrig försvara sig med, för det är mottagaren som sätter reglerna.
Precis. Ja, men exakt. Och det måste man alltid ta hänsyn till i alla de här frågorna. Mm. Så därför så tror jag att så här, bara vi förstår att vi inte kan sätta att tycka vad vi vill om mottagaren, hur en mottagare ska uppfatta det här.
Nej,
så tror jag att vi har kommit en bra bit på vägen i att förinta mer rasism.
Exakt. Jag tycker dessutom det är coolare om Pippis pappa är pirat.
Jag har börjat kolla på en serie nu som jag trodde var ny, men det var den uppenbarligen inte när du
så jävla efter mig.
ja, men jag tycker den är jävligt spännande. Suits heter den.
Du känner igen dig i honom, va?
Ja, men lite så. Men det är det här genomgående ämnet som jag bara tycker är så oemotståndligt när folk hasslar sig genom bara att vara smarta och bygger karriär på att vara smarta liksom.
Mm.
Det handlar alltså om en ung snubbe som fejkar att han är advokat. Ja, det är väl egentligen grundplotten liksom, som avslöjas i första avsnittet, så det är ingen spoiler direkt. Men och hur han då tar sig an uppdrag, och han har ett sjukt fotografiskt minne, så han kan liksom bara skanna texter och så kan han det helt innan och utan. Så att det här är ju någonting som jag gillar väldigt mycket. Men jag liksom, såklart har jag binge kollat det här, jag är inne på andra halvan av säsong 2 på 2 dagar. Och jag men jag har liksom hajat det här, eller börjat ifrågasätta det här med att det är väl klart, eller i början känner jag ju en sån otrolig empati med det här med att det är klart som fan man vill ha karriär, och det är häftigt att se när folk bygger upp sig så snabbt och hur, liksom, hur det kan gå bra för folk bara de ger sig fan på någonting.
Mm.
Och det är väldigt inspirerande.
Mm.
Men det är just det här som jag känner en kluvenhet kring. Jag ser ju på något sätt, och jag får ju den här strävan av att shit, jag vill ju också ha den här känslan av att jobba för någonting och få framgång på grund av det.
Raketkarriär.
Ja, men lite, ja, precis.
Eller karriär överlag.
Ja, men precis, karriär överlag, men att också, ja, men raketkarriär är ju spännande för att det just i det här sammanhanget, han är smart som tar sig framåt genom strategiska beslut. Mm. Liksom. Men samtidigt så börjar jag verkligen den senaste tiden ifrågasätta huruvida jag faktiskt vill bli karriärist. Alltså om det finns en vad den självfyllningen är i det liksom. Vad är meningen med att göra det?
Mm.
Att sträva efter att kunna uppfylla sitt potential är ju liksom, normen säger att det är en bra sak. Men behöver det verkligen vara det? Är tillväxt och hela tiden ökande en 100% bra sak? I grund och botten så är det jag ifrågasätter är ju att vi hela tiden växer och allting alltid blir bättre, och vårt samhälle bygger på att den här tron på tillväxt och kapital i princip. Det är ju inte så som jag ändå kan försvara det, eller jag kan inte försvara naturligheten i det. Att det alltid ska finnas en tillväxt.
Men du, alltså det här, i min värld så låter det här jättekonstigt. Alltså jag förstår vad du menar i att, i tanken.
Mm.
Men för mig så finns det inget problem i tillväxt och framgång. För att för mig så handlar det om att jag ser det som att ju mer tillväxt vi får, desto mer insikter får vi alltså mänskligheten får mer insikter.
Mm.
Och då utvecklas och skapar en bättre värld, ett bättre samhälle.
Men det är ju just det som jag ifrågasätter. Hur mycket blir det en bättre värld av tillväxt? För att problemet med tillväxt och att saker och ting växer och blir bättre och bättre, det är ju att allting kan ju inte parallellt bli bättre. För att någonting ska bli bättre så kommer ju någonting annat lida av det. Exempelvis ju bättre det går i min karriär, desto sämre eller det är sannolikt att det blir sämre i mitt sociala liv. Och jag menar, ju rikare en skara blir, desto fattigare måste ju en annan skara bli. Eller just det, mindre blir skalan av rikare liksom, för att alla kan ju inte hela tiden tjäna mer pengar. Det är ju det som är liksom ekonomiska bubblors ursprung, att det inte går att växa uppåt hela tiden. Och det är ju det här som jag börjar lite ifrågasätta rötterna i det här, om det inte är så att vi behöver mer av en balans i allting. Är det verkligen negativt att stå still där man är? Alltså normen ser ju ner på att saker och ting står still. Och det är inte liksom, det är ju kan ju absolut ge en negativ effekt på saker och ting om de står still. Men negativt utifrån vad då?
Men då är det så här, det du vill sträva efter då. Om vi utgår ifrån att så här, vi stryker karriärist från din personlighet. Och du ska ha det här andra då.
Ja.
Som du pratar om.
Mm.
Vad är det? Och hur ter det sig? För att så här, säga att du har vad du har nu. Ska du ha det du har nu resten av livet då? Inget mer, inget mindre. Bara så.
Ja, men det är klart att i mig som person så kan jag inte... Jag har väldigt svårt att se mig bara stå still. För det är inte så som jag är.
Nej.
Men jag ifrågasätter den förteelsen. Det jag kan tänka mig kan ersätta det här är egentligen en ökad förståelse om mig själv. För mig har jag börjat mer och mer se möjligheten i att bli rik eller ha en tillväxt i ett komplett jag. Att jag vill utforska mer och mer av mig själv och varför jag fungerar som jag gör. Och till det hör inte enbart att må bra. Att förstå mig själv hör ju givetvis också att kunna lära sig om mina dåliga sidor och varför och hur jag är när jag mår dåligt. Och det är det jag tror saknas så jäkla mycket i vårt samhälle. Så fort jag mår dåligt så blir jag medicinerad. Och hela det här, istället för att lära sig att hantera det här och bli en bättre människa inifrån, istället för att jag ska bli bättre människa för att rädda världen.
Men tror du inte att det finns någonting, alltså allmänmänskligt, en del av oss i och med evolution, i och med att vi, alltså som, tror du inte att alla organismer strävar efter att utvecklas? Alltså vi har ju drifter i oss. Vi är ju tänkande människor, så vi kan ju hålla oss borta från de här drifterna. Alltså vi kan ju välja att skita i dem. Men jag tror att det finns många biologiska drifter som, jag tror att det är ganska mycket biologi också, att vi vill framåt, att vi vill leda, eller att vi vill liksom ha det här framgången som i dagens samhälle mäts i makt och pengar. Men som i djurlivet mäts i hur stor stam du har, eller vilket territorium du har som lejonflock. jag tror att det hela tiden handlar om att sträva framåt som organism.
Mm. Jo, och exakt.
Och utvecklas som art.
Ja, men, ja, och det tycker jag hör mycket mer i ett inifrån, alltså här, för att jag ska utvecklas och för att ja, men att det utgår ifrån ens egna situation liksom, att jag ska bli det bästa jag utifrån den jag är och inte där jag vill hamna. Och någonstans det som jag ifrågasätter är ju egentligen bara i grund och botten människans girighet, att vi vilket, alltså så här, girigheten är ju det som gör att vi vill växa på ett sätt, mm. för att vi vill ha mer av allt liksom. Mm. Och det där jag tror är så här, om vi förstår vad girigheten bottnar i och om vi blir mindre giriga i det, så kanske vi kan så behöver vi inte samma tillväxt på de på vissa fronter. Sen så tror jag absolut på tillväxt. Allt det här är en process inom mig som jag är i nu, som är, jag vet inte varför eller vad det här kommer hamna i, men jag tycker att det är intressant att diskutera det här bara utifrån en sån utifrån den positionen som jag är i nu, där jag känner att jag lite har ett vägval, att antingen så går jag all in på karriär eller så uppfyller jag mig själv.
Men det, ja, men det som det handlar om där i det vägvalet, finns det väl bara dels en person som kan svara på det, det är du.
Ja.
Det andra är väl att gå efter det som får dig att vara lycklig. Jag är den största, men både kapitalist och alltså jag älskar konsumtionssamhället.
Mm.
Jag älskar att man kan gå in på Uber och få en bil härifrån till Uppsala.
Mm.
Eller att jag, när jag är i USA, kan hyra mig en privatjet om jag vill det, för att ta mig någonstans.
Mm.
Alltså jag älskar det. Och jag älskar karriär, så jag vet att jag vill sträva mot det.
Mm.
Och att hela tiden vara i jakt efter ett mål, är det som gör mig glad och det som gör att jag mår bra.
Mm.
Men om du känner att du vill bli självcentrerad, låter negativt, men jag menar att du vill hitta dig själv och se att jag mår bra om jag är så tillfreds med mig själv jag bara kan vara.
Mm.
Och den vägen du, alltså, det tror jag i och för sig är det jag också vill.
Mm.
Men att jag är tillfreds med mig själv när jag strävar efter mina mål.
Mm.
Men om du känner att du är mer tillfreds med dig själv när du mediterar på en ö i Dubai, vad fan vet jag.
Mm.
Då är det väl det du ska göra.
Mm.
Det finns ju ingen annan än du som kan bestämma det här.
Jo, men och det, alltså, det du säger är ju någonstans, alltså, så här, det handlar ju om att bli lycklig. Och det är väl det vi strävar efter. Liksom. Men för mig låter det mer lockande att bli att kunna bli lycklig av så lite som möjligt. Än av att ha så mycket som möjligt. Den gränsen kommer ju aldrig ta slut.
Nej. Du är ju tvärt emot mig där.
Ja.
Jag lever efter principen att den som har flest prylar när den dör vinner.
Ja. I samband med att mina appar har försvunnit ur telefonen och jag inte läser tidningen längre och jag liksom mer...
Varför läser du inte tidningen?
Ja, men för alltså, vad ger tidningen dig?
Alltså egentligen inte överdrivet mycket, men det ger väl mig någon form av omvärldskoll.
Ja, men alltså läser du faktiskt tidningen? Öppnar du en fysisk tidning och läser den?
Nej, ibland Metro på tunnelbanan, men ofta så är det väl bara så här Aftonbladet appen och läser skit eller DN på nätet.
Ja, men, liksom. Ja, men det är ju det jag menar med så här, jag läste idag att om 5 år kommer SVD inte ens finnas, för nej. Det är så, alltså en idioti.
Upplagen går ner så mycket.
Ja, och det, alltså varför i hela friden skulle jag vilja öppna en tidning för? Alltså det finns liksom, it's nonsense.
Men, ja, men som jag sa, vi pratade om citat för några veckor sedan. Och jag gillar ju inte citat per se. Men, men det finns ju ett citat jag faktiskt tycker om, och det är ju Hank Green som är en av Vlogger Brothers som har sagt att, jag vet inte om jag sa det i det avsnittet, men there are two ways to make the world a better place. You either have to decrease the suck or increase the awesome. Och jag tycker att det är bra, för att man skulle ju kunna bara decrease the suck och bara hålla bort allt som är dåligt ur världen.
Ja.
Men då förklarar han det med att du kan inte bara göra det, för då är det som att ha en fotbollsmatch där båda lagen försvarar sitt eget mål.
Mm.
Utan du måste också increase the awesome, att göra coola saker, typ åka till månen ibland.
Mm. Mm.
Göra sånt för att mänskligheten ska rulla framåt.
Mm.
Och du frågade vad tidningar ger mig, men innan vi skulle spela in så gick jag in på Aftonbladet-appen bara för att läsa lite rubriker för att få lite inspiration eller idé.
Mm. Mm.
Och då såg jag att de hade, det var två rubriker, en så här, tjejerna hittar karbingevär, typ. Det var tre tjejer, 16-åriga tjejer som var ute och powerwalkade automatkarbin stod det. Och hittade en Kalashnikov i en skog typ.
I Sverige?
Ja.
Men va?
Ja, men det är ändå så här, det är en jävla nonsensnyhet att de hittade den egentligen så här, den fan bryr sig. Men det gör världen lite coolare. Det gör Alingsås lite coolare liksom. Eller vad det nu var någonstans. Men okay, och sen så också att jag läste att nu när regeringen Löfven tar över så tar de alla hela Reinfeldt-regeringens, hela alliansens elektronikprodukter, alltså datorer, mobiler, surfplattor, allting i en container, och så bränner de det i en hemlig bunker någonstans
på
i
Sverige. Riktigt?
Ja.
Det här kan ju inte hända.
Jo, men det är för rikets säkerhet.
Alltså det här var det dummaste jag hört. Alltså nej, säg inte att det där är sant.
Jo.
Det där är det dummaste jag har hört. Alltså så här, vi lever på 2014 och beter oss som det var 1944 och bränner bokbål. Alltså så här, man gör inte så. Åh, oh, vad korkat.
Men jag tycker ändå att det gör världen lite coolare att vi så här, att vi har den här lite Mission Impossible-tanken att så här, this message will self-destroy in 3, 2, 1.
Jag läste att de här Western, eller vad heter de här? Det är något elektronikföretag som har kommit ut med en hårddisk som kan self-destructa. Bara för att liksom, vem fan skulle self-destructa en egen, alltså så här.
Ja, det är det Reinfeldt ska ha då.
Ja, men, och lämna, ja, men tänk att lämna tillbaka den self-destructen på garantin liksom. Men det jag menade, eller det dit jag vill komma med det här, att nu när jag har liksom tagit bort det här, det är ju att någonstans att tidningen har ju varit en redaktör för människors världsbild liksom. Alltså, jag menar, för den som bor ute på landet så är ju denna information, var i alla fall denna informationsflöde tidningen, så att den har ju format vad man har för världsbild.
Mm.
Och jag har börjat haja nu egentligen, och det här är säkert inte nytt för någon, men eftersom jag i princip bara konsumerar Twitter just nu, så har jag börjat förstå att jag har blivit redaktören för min världsbild. Okay. Jag kan bestämma vilken input jag får från hela världen, vilket jag tycker är skitspännande.
Men är det bra eller dåligt? För det känns som att det skulle kunna vara väldigt, väldigt dåligt.
Jo, det är både och. Alltså, så samtidigt som jag har en mycket högre kontroll över vad som kommer in och vad som inte kommer in, till skillnad från typ Facebook, där jag inte har någon kontroll alls av mitt flöde, så tycker jag att det är bara coolt på något sätt att jag kan bestämma vad jag tänker läsa. Mm. Men jag bara slås av den här tanken av att nyheter egentligen inte riktigt har något värde längre. Någonstans så finns det en tanke av att nyheter, såhär, den som har kollen på situation, eller på, alltså nyheter behandlas i princip som en valuta. Att såhär, om jag vet mer om dig, eller inte om dig, utan än dig om nyheten, så finns det en makt hos mig, mm-hmm, på ett sätt.
Mm-hmm.
Men den här nyhetsvalutan, eller den här sociala statusen som man uppviglas till att tro att man har när man vet någonting, den är värdelös, eftersom den här virala effekten av nyheten drivs av en osynlig typ storm av tron av att jag behöver vara först med att känna till det här. Är du med på vad jag menar?
Jag håller ju med om att det finns den tron.
Ja.
Att man hatar ju människor som lägger ut så här, RIP Robin Williams.
Ja.
Ja, men det var 3 dagar sedan.
Ja. Jo, men exakt. Men
och jag skulle aldrig lägga ut någonting sånt om jag inte såg att jag var först med det.
Jo, exakt. Men det finns ju inget värde i att du är först med det. För du Nej. Kommer ändå inte vara först med den nyheten.
Nej.
Om du inte var på plats och var först med att se honom och dö. Liksom.
Nej,
och det är det, folk drivs av att tro att det finns något värde i att vara först med någonting.
Mm.
När det är liksom så här, när jag har läst den nyheten så är den... så spelar det ingen som helst roll vad källan var.
Nej.
Och att så här, källan är så värdelös nu på något sätt. Och någonting som jag när det kommer till vem som har skrivit en artikel eller så vidare, det här med källkritik, så tyckte jag var intressant, någonting jag läste nyligen var att mer och mer artiklar som skrivs är egentligen genererade, och det är robotar i princip, bottar som har skrivit de här artiklarna, och att det inte finns en person bakom som har skrivit den här, och det här är en ganska så här, sjuk tanke liksom. Varför en, alltså, så här, källkritik i all ära, men behöver jag ens kolla mina källor längre?
Men de här bottarna är väl sådana, de har väl tagit större, alltså typ från TT och sånt, alltså större nyhetsbyråer som har gjort större jobb, och sen så har de här små notiserna skrivits av den texten, alltså man har, de har klippt och klistrat vad som är intressant och vad som har highlightats och sånt. Nu när du får bestämma och vara redaktör för din egen världsbild, det jag känner som kan vara skadligt i det är ju att om du inte är en, jag vet ju att du är en intresserad och världsvan person, så jag är inte orolig för dig, men jag tänker om fler människor tänker som du gör, så kommer ju de då bara välja input som de håller med om. Alltså du, jag antar att ditt Twitterflöde består av människor som du både håller med och inte håller med i olika åsikter eller olika aspekter. Eller att de är öppna för vad för tolkning liksom, i sin rapportering till dig. Men jag tror att många människor kommer nog kunna, om de börjar göra precis som du gör, känna sig förnärmade och ta bort folk som de inte håller med och bara få in input som stärker deras världsbild. För att jag tror att det är väldigt få människor som har en öppen världsbild. Jag tror att folk har mer fördomar än vad de vill, än vad de vill erkänna. Och att man, det är svårt alltså. Men jag tror att de fördomarna byggs väl på av tidningar också, antar jag.
Jo, men så är det ju absolut. Och det där, ja, jag säger inte att jag I'm doing it the right way. Det är bara jag uppmärksammade mig själv om situationen som det är nu liksom. Men det här ledde mig också till att tänka det här kring att att ha koll på omvärlden har börjat sakna betydelse på ett sätt.
Ja, just det, ja, men det pratar du om. Eller att det har tappat sitt värde att att i stort sett ha allmänbildning.
Jo, och det jag grundar det i är egentligen att så här, den här allmänbildningen har liksom förflyttats från huvudet egentligen till din telefon. Du har ju access till all information du behöver. Och att för mig, fine, det finns en sexighet eller det finns någonting i att kunna leverera det direkt. Men tekniken går ju ändå i den riktningen där du inte ens kommer behöva kolla i din telefon, utan du, vad vet jag, kommer kunna ladda ner informationen och bara kommer kunna veta det på sig.
Men grejen är ju det att som vi också har sagt det så här, man kommer undan med att bara ha självförtroende, och så länge jag vet att du vet lika mycket som jag eller mindre, så kan jag komma undan med att säga halvdanna fakta och inte bli kollad. Även om du har tillgång till din telefon, så är det väldigt få människor, och de människorna hatar man ju, som bara, nej, det där tror jag inte på, nu ska jag ta upp här och googla.
Ja, jag förstår.
Men det är ju få människor som gör det.
Ja.
Och då finns ju fortfarande allmänbildningen. Men jag håller med dig om att ju enklare det blir att ta fram information eller ja, då faktakällor, desto mindre fokus kommer man lägga på, eller desto mindre sexigt kommer allmänbildning att vara, för att det kommer vara så enkelt
liksom. Jo, men och det är väl det som kanske är läskigt, just att både alltså att allmänbildningen börjar sakna betydelse och att omvärlds alltså världsbilden blir mer och mer begränsad kanske, enligt vad du säger, så
så börjar vi egentligen få korkade människor.
Ja.
Alltså tekniken skapar ju bara en korkad människa. Eller en lat människa som inte behöver jobba själv.
Men då kanske, då kanske man måste utveckla tekniken så att den... så att man kan få den här accessen. Att Uber då börjar tillverka chip. Som man istället för att bestämma att så här, jag vill ha transport här från punkt A till punkt B.
Mm.
Eller jag vill ha ett boende i område A eller B.
Mm.
Att jag vill ha information om det här i min hjärna. Det börjar väl bli dags för oss att avrunda. Vi ska väl ta oss från det 64 avsnittet av 150 kilo podcast ut och äta någonting, va?
Ja, fan vad trevligt.
Ja, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Har vi något så här klatschigt att säga i slutet, eller ska vi bara låta det låta musiken
stay
rulla?
Stay sassy, San Diego.
Precis.
Ja. Nej, jag måste faktiskt bara säga att jag har faktiskt sagt det som ankare i en nyhetsstudio på TV4 inspelat. Så att en vacker dag så kanske du ska få se det.
Ja, oh, men vad härligt. Nej, men det känns som att vi är glada och vi kommer fortsätta med det här. Det känns som att vi har hittat någon form av gnista och att vi gillar vad vi gör.
Ja.
Och vi älskar att ni lyssnar. Så fortsätt med det och så fortsätter vi med vad vi gör bäst. Eller vad vi gör lite halvdant. Jag vet inte.
Keep it to the best.
Precis. Nej, men ni får väl skriva till oss, om oss och för oss eller åt oss eller vad man säger. Under hashtaggen 150 kilo. Och vill ni nå oss så är det ju @falken31 för mig. Och Magnus heter @siglermagnus.
Och ni kanske vill berätta för oss hur vi kan decrease the suck och increase the awesome.
Ja, jag tror att vi är nog en podcast som är ganska... Vi är väl så här 80% increase the awesome och 20% decrease the suck. Även om vi nu i det här avsnittet och förra typ så här, har tagit på oss ganska stora frågor som rasism och feminism och hur viktigt det är att få bort rasismen och få in feminismen.
Ja.
Men vi avslutar det här 64 avsnittet med, ja, men det blir väl Pippi. Och sen så får ni helt enkelt höja era mobiltelefoner eller på de devicen ni lyssnar på och kyssa oss vått. Puss!
Här kommer Pippi Långstrump, tjola hopp, tjola ej, tjola hopp, tata. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, jag för han heter faktiskt så. Har du sett min villa ville kulla villa. Vill och vill du veta varför villan heter så? Pippi Långstrump, tjola hopp, tjola ej, tjola hopp, tata. Där bor ju Pippi Långstrump, ja, där bor faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa, häst och villa. Kassett full med pengar, det är det också bra att ha. Kom nu alla vänner, varenda kotte som jag känner. Nu ska bli valoppan, tjola hej, tjola hopp, tata.